السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما بعد، بفتشت قيّنهم كتاب الفتنة فرون سنن أبي داود، وكم يتفيل صدت لنيون دلكونن، وكده kanske en eller två lektioner kvar efter detta, i detta kapitel då. Sen kommer vi inshallah gå igenom något annat ämne. Och vi fortsätter idag, bihaulillahi ta'ala, där vi slutade förra veckan då vi talade om ett dajjal i förra lektionen. Och författaren säger i hadith 4315 i hadith Abi Darda radiyallahu anhu anin nabi alayhi salatu wassalam, att han sa: den som memorerar 10 stycken aya från början av surat al-Kahf kommer att bli skyddad från Dajjals prövningar. Och sen nämner Abu Dawud hadithen från en annan kedja, och då så säger de 10 sista verserna från surat al-Kahf. Ja. Så. Ja. En av de saker som skyddar från ett Dajjal, och ni vet alla vem Dajjal är, eller hur? Den stora lugnaren som kommer innan domedagen och som kommer att dödas av Isa, Jesus alaihissalam, som vi kommer att tala om, som ljuger och säger att han är profet och sen ljuger och säger att han är Allah. Och vi nämnde lite av de sakerna som han kommer att göra och hur han kommer att se ut, och vi kommer att komma tillbaka till det. Men här finner vi i alla fall en av de saker som skyddar från ett Dajjal. Om man står inför honom, möter honom och utsätts för hans prövningar, så ska man recitera framför honom de 10 första verserna från surat al-Kahf. Sura 18 i Koranen, den som på svenska kallas för grottan. Så man läser de 10 första aya från den här suran. Och vissa hadither nämner de 10 sista. Men Allahu alam, det som verkar vara mest korrekt är de 10 första. De haditherna är yani mer autentiska. De finns i Sahih Muslim och andra källor. Så möter man då Dajjal och vill ha skydd från honom, vilket vi alla vill, så en av de sakerna som skyddar att man läser de 10 första aya från surat al-Kahf. Och här så nämnde också profeten alaihissalam, men hafidha, den som kan utan till. Inte att du tar fram en bok och börjar läsa, utan du ska kunna dem från hjärtat. Och du ska kunna dem på arabiska. Inte att du ska läsa någon översättning, eller nej, du ska kunna memorera och recitera dessa 10 första aya från surat al-Kahf. Okej? Och det finns ett tillägg i hadithen i At-Tabarani och Al-Hakim. Och det är att Rasulullah alayhi salam sa om Dajjal att det står skrivet på honom kafir i pannan, som varje troende kan läsa. Så den av er som träffar honom ska spotta honom i ansiktet och läsa de 10 första verserna från surat al-Kahf. Taib. Det var faktiskt första gången jag läste denna hadith idag. Och Al-Hakim säger att den är autentisk, och Imam al-Dhahabi godkänner denna klassning av hadithen. Så här är tillägget då, att om ni träffar Dajjal, inte bara att du ska läsa dem, du ska spotta honom i ansiktet. Taib. Och du kommer då se att det står kafir på hans panna. Taib. Här är en sak som skyddar från Dajjal: att läsa de 10 första aya från surat al-Kahf. Det finns ungefär 4 saker till som skyddar från ett Dajjal. Vi har nämnt vissa av dem. Får vi se om ni kommer ihåg vissa av dem.
Att bo i Mecka eller Medina.
Att bo i Mecka eller Medina. Varför då?
Dajjal kan inte komma in.
För Dajjal kan inte komma in i Mecka eller Medina. Taib, någonting annat som skyddar från ett Dajjal? Ahsant al-isti'ada. Att söka skydd från ett Dajjal. När vi avslutar bönen så säger vi som profeten alaihissalam har lärt oss: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. طيب som du har berättat i Sahih al-Bukhari. Så i varenda salat så söker vi skydd från dessa 4 saker. Och det finns olika narreringar på hadithen hur man kan säga den och så vidare. Men att man söker skydd från ett Dajjal. Någonting annat som skyddar från ett Dajjal?
Att
Att hålla sig borta från honom. Och vad baserar du det på? Du har helt rätt, men vad är beviset? Det är en hadith. Där Rasul alaihissalam sa att den av er som hör om Dajjal falyana anhu, ska hålla sig borta från honom. För en person tror att han är mu'min. Han är stark muslim. Och han går till Dajjal bara för att se vad han gör. Och sen kommer han att följa honom. Så håll er borta från Dajjal. Taib. Någonting annat som hjälper oss att få skydd från Dajjal. Det är två saker som hänger ihop. Och det är al-ilm wa thabat. Kunskap om Dajjal. Att du vet. Han är kort. Han är jättetjock. Hans hår är jättestort. Han är bredaxlad. Det står kafir mellan hans ögon. Han är blind på ena ögat. Andra ögat är defekt. Han kommer att ha med sig en illusion eller någonting som ser ut som paradiset och helvetet. Taib. En prövning och så vidare. Han kommer att säga att han är profet, att han är Gud. Du vet alla de här sakerna. Så varför i hela världen följer honom? Eller hur? Och som vi nämnde förra veckan, eller förra lektionen, argumentet med just att han är enögd. Och då så sa profeten al-Islam, er herre är inte enögd. Allah Azza wa Jal är ingen människa för det första. Allah Azza wa Jal är perfekt. Han har de vackraste namn och egenskaper. Allah har inga brister. Och det är ju helt ologiskt att Allah ska ha skapat oss med två ögon så vi kan se med och själv vara blind på ena ögat och inte kunna fixa sig själv. Det här är, yani, går emot all logik. Så att bara det argumentet raserar att han skulle vara någon gudom. Så al-ilm, kunskap och al-thabat. Som profeten Muhammad alaihissalam, när han pratade om Dajjal, så sa han fathbutu ibadallah. Så var fasta, yani tjänare till Allah. Var starka på sanningen. Vackla inte. Tvivla inte, utan stå fast på sanningen. Även om det innebär att ni ska dödas på sanningen, så stå fast på sanningen. Now. Så de här sakerna skyddar då från ett Dajjal. En gång till, vilka fem saker skyddar från Dajjal?
Kunskap.
Kunskap.
Bo i Medina och Mecca.
Bo i Medina och Mecca.
Hålla
sig borta från honom. Första verserna från Kef. Eller isti'ada, att söka skydd från honom. Och sen också kunskap och ett thabat. Taib. Och kunskap och thabat är jätteviktigt. För till exempel, det räcker inte att bo i Medina. Dajjal kommer komma utanför Medina, skaka på jorden och alla munafiqun kommer att ansluta sig till honom. Så är man svag i sin tro kanske man går till honom för att söka trygghet. Man kanske är hungrig, man ligger och svält, man vill ha mat, man går till honom. Så det gäller att vara stark och ha kunskap. Inte bara att du bor i Medina, utan att man också är stark i sin religion. Och det här gäller allting i det här livet. Att man måste vara stark och rotad i sin aqida, i sin tawhid och sin tro. Så att man kan stå fast på sanningen. Ja. Tayyib. Nästa hadith berättas här från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att det finns ingen profet mellan mig och Isa. Alltså mellan mig och Jesus, Isa, finns ingen profet. Och han kommer att komma ner, han kommer att sändas ner. Så när ni ser honom så ska ni känna till honom. Han är en man som är marbor, han är medellång. Och han har rödaktig ton på huden, rödaktig, vitaktig. Och han har på sig två ljusgula klädesplagg. Och hans vatten kommer att se ut som att det droppar, hans hår kommer att se ut som att det droppar vatten därifrån, trots att han inte blött ner håret. Och han kommer att strida mot folket för islams skull. Han kommer att bryta sönder korsen och döda grisarna eller svinen, och han kommer att ta bort al-jizya. Och Allah kommer under hans tid att krossa alla andra ideologier förutom islam. Och al-Masih kommer att döda ad-Dajjal. Och han kommer sen att stanna på jorden i 40 år. Och sen så kommer han att dö. Och muslimerna kommer att be över honom. Taib. Och här slutar denna hadith. Mashallah. I denna hadith så nämner Rasulullah alayhi salatu wassalam att det finns ingen profet mellan mig och Jesus. Taib, finns ingen profet mellan mig och Jesus. Och i vissa tillägg, en liknande hadith, så sa han, Och profeterna är bröder. De har olika mödrar. Men deras religion är en. Men deras religion är en. Och det sägs också att detta är en av visheterna bakom varför Allah låter Isa komma tillbaka och inte någon annan profet. Det är en fråga som ställs. Varför kommer inte Mosa tillbaka? Varför kommer inte Ibrahim tillbaka? Varför kommer inte Adam tillbaka? Varför kommer Isa tillbaka? Och de lärde nämner ungefär 5 argument. Ska vi ta dem? 5 stycken hikam. Visheter till varför det just är Isa som kommer tillbaka. Och ett av argumenten är att han är den som är närmast. Närmast till Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Efter Isa kom det inte någon annan profet än Muhammed alihi afdalus salatu wassalam. Ett annat argument till varför just Jesus kommer tillbaka är för att tillbaka visa el-Yahud. Ni vet alla vilka el-Yahud är?
Judar.
No. Som påstod att de dödade Jesus. De påstod och de skryter över att de dödade Jesus. Det var de som såg till att han blev korsfäst och dog. Men det här stämmer inte. Taibitan försökte sälja honom. Men alhamdulillah, Allah tog upp honom. Och någon annan person blev korsfäst i hans ställe. Så de förnekade att han var profet. Och de försökte döda honom. Taib. Så han kommer komma tillbaka och strida mot dem. För de kommer ju vara de största antalet från Dajjals armé. Så han kommer tillbaka för att tillbakavisa dem. Taib. Och ett annat argument är också att när Isa kommer tillbaka så kommer den största majoriteten av folk på den tiden vara icke-araber, europeer, Rom. Som det nämndes i hadithen, var Rom och aktharun nas. Att Rom kommer vara majoriteten av folk på den tiden. Gärna europeer och vita människor och så vidare kommer vara majoriteten av folk på den tiden. Och dessa människor för det mesta tillskriver sig kristendomen och Jesus. Så vem är mer passande att komma och vägleda dessa människor än Jesus? Eller hur? Om det skulle vara någon annan profet då kan de säga men vi följer Jesus. Nej. Här kommer Jesus och säger till dig bli muslim. Vad skulle du säga? Ja. Skulle du säga när jag är kristen? Nej. Det är bara att acceptera läget. Och därför också nämndes att han kommer och bryter korsen och dödar svinen. Och kommer bara acceptera islam. Så att han kommer då och kallar dessa människor till islam och många av dem kommer att bli muslimer inshallah och ta'ala. Ett annat argument är också som de lärde nämner att Isa a.s. fann i el-Injil i hans uppenbarade bok att denna umma är den bästa umman som Allah nämner i Koranen. Allah nämner i Koranen citat från el-Injil, liknelsen av denna umma. Taib, det är mathalhum fil injil, surat al-Muhammad eller surat al-Fath. Fath. I slutet på surat al-Fath nämner Allah den här vackra liknelsen av denna umma och sahaba radiyallahu anhum. Och att Isa också berättade om profeten Muhammad a.s. wa rasulun ismuhu Ahmed. Och en profet som kommer heta Ahmed. Så när Isa a.s. läste om denna umma, Muhammeds umma a.s. och det är den bästa umman, så gjorde han dua till Allah att vara en del av denna umma. Och Allah accepterade hans dua. Och tog upp honom och lät honom komma tillbaka. Och vara en del av denna umma. Taib. Ett annat argument. Sista argumentet är också att Isa a.s. måste dö på jorden. Som Allah har sagt i Koranen. Att från jorden har vi skapat er. Och från jorden eller till jorden ska ni åter gå. Och från jorden kommer ni att komma ut åter en gång. Så alla människor som levt på jorden måste dö på jorden. Och Isa är nu i himlen. Så han måste komma tillbaka och dö på jorden. Ja. Taib. Och sen så säger Rasulullah a.s. att han kommer att sändas ner. Han kommer att komma ner från himlen med hjälp av 2 änglar som det har nämnts i autentiska hadither. Och han lägger sina händer på deras vingar. Och de stiger ner med honom. Taib. Och han har på sig som då 2 gulaktiga klädesplagg. Och hans hår är som att han kommit ut från en bastu, ångbastu. Nämns vissa hadither att han är som att det rinner från honom. Och vissa hadither nämns som pärlor. Och det doftar otroligt gott från honom. Taib. Alisat och salam. Så, och att han också har, hans hår är till strax under öronen. Så här parsaktigt hår till strax under öronen och ganska rakt hår. Tayyib. Och sen beskrevs också hans hudfärg i vissa hadither som att han är Adam, att han är brunaktig som jordens färg, som profeten Adam alayhi salam. Och han nämnde vissa hadither rödaktig. Men araberna använder röd och brun som synonymer när det kommer till att beskriva människor. Tayyib. Men ljusbrun, väldigt vacker hud, mashallah, kommer han att ha. Och så sa profeten alayhi salam att han kommer att strida mot folket för islam. Yaqtulu nas ala al-islam. Han kommer bara att acceptera islam. Han kommer att komma ner till Dimashq, Damaskus, och ansluta sig till Taifat al-Mansura, den segerrika gruppen som då leds av al-Mahdi. Och han kommer att bli en ledare för muslimerna. Och han kommer att styra muslimerna enligt Koranen och Sunna. Han kommer inte att komma som en ny profet. Han kommer inte att komma och följa al-Injil, utan han kommer att följa Koranen och Sunna. Och han kommer att vara en hög, en gestalt och en förnyare av Muhammeds sharia alayhi salatu wassalam, som då implementerar denna sharia. Så han kommer att strida mot folket för islam, och han kommer att bryta sönder korsen och döda svinen. Och det här är för att verkligen markera att korset har ingenting med honom att göra. Korset, wallahi, det är en förbannad symbol som symboliserar avgudadyrkan. Och hur kan man påstå att Gud blev korsfäst? Gud dog för våra synder och liknande saker. Det här är lögner som shaitan har hittat på åt dessa människor. Så han kommer att bryta sönder korsen och han kommer att döda svinen. Och han nämner också, ulema, att det här är ett bevis på att gris och svin är haram även i Isas sharia. Och han då vill också, när han dödar dessa svin, så vill han också markera till kristna att ni har ljugit mot mig då ni säger att gris är tillåtet. Och även idag i Bibeln så står det att svinköttet är orent. Även i dagens Bibel. Därför finner jag att judar inte äter svinkött. Och det roliga är att i Bibeln, Jesus själv äter inte gris. Subhanallah. Och vad gör de nu på jul när de ska fira att Jesus föddes? De hämtar ett stort grishuvud. Qatalahumullah. Subhanallah. Så han kommer då markera att det här hör inte hemma, utan kallas döda dem. Ja. Och sen så sa profeten alayhi salatu wassalam, och han kommer att ta bort al-jizya. Jizya är en form av skatt som icke-muslimer betalar när de lever under muslimerna. Då profeten Muhammad alayhi salam stred och spred islam, så kallade han folket till islam. Och om de accepterade, så alhamdulillah. Och om de inte accepterade, så fick de behålla, var kristna eller judar, men de skulle betala en form av skatt. Muslimerna betalar zakat och de betalar jizya. Och de skulle då leva under muslimernas lag, och de hade sina rättigheter och sina skyldigheter i samhället. Det här kommer Isa att ta bort. För du kan inte komma och säga att jag är, som vi sa, jude eller kristen. Utan när han kommer, det enda du har att välja på är att acceptera kallet till islam. Att följa honom. Taib. Och Allah kommer på hans tid att ta bort alla andra ideologier än islam. Igen, islam kommer att vara den dominerande religionen. Det kommer vara den dominerande religionen på hans tid. Och al-Masih kommer att döda ett dajjal. Isa al-Islam kommer att döda ett dajjal. Vart någonstans? I Palestina, Bablud, utanför Al-Quds, kommer han att döda honom med sitt spjut. Och sen så sa Rasul alayhi salatu wassalam att han kommer att vara på jorden i 40 år. Han kommer att vara på jorden i 40 år. Och sen kommer Allah att ta hans liv, och muslimerna kommer att be över honom. Taib. Han kommer att vara på jorden i 40 år. Här finns en sak som ni kanske har funnit i vissa böcker. Och det är att det står i vissa texter att han kommer vara på jorden i 7 år. Och här står 40 år. Och 7 och 40 är två olika siffror. Men det som är det korrekta som Sheikh Albani nämner är att det som är autentiskt är att han kommer vara här i 40 år. Och det finns ingen text som säger att Jesus kommer vara på jorden i 7 år. Taib. Utan det som står i den andra texten är att folk kommer sen att leva i 7 år. Och sen skickar Allah den här vinden som tar de troendes själ. Så hadithen säger folk kommer leva i 7 år. Och hadithen säger inte Jesus kommer leva i 7 år. Och då så säger Sheikh Albani, det handlar om folket som då lever efter Isa. Efter att Isa har dött kommer folk att leva i den här fridfulla stämningen som kommer vara på jorden i 7 år. Och sen skickar Allah vinden som tar deras liv. Så hadithen handlar inte om att Jesus lever i 7 år. Taib. Men vissa försökte säga, som Ibn Kathir, att om det handlar om Jesus så är ett tawfiq, yani, hur förenar vi mellan dessa hadither? Jo, att Allah tog upp Jesus när han var 33 år till himlen. Och kommer tillbaka och han är 33 år. Och lever i 7 år och det blir 40 år. Taib. Men alla kulihal, det som verkar då mest korrekt är att han, när han kommer, kommer han vara på jorden i 40 år. Taib. Och sen kommer Allah, tar hans liv och sen efter det så lever då muslimerna i 7 år. I frid på jorden. Och då så skickar alla den här vinden som tar deras liv. Och endast de värsta av människor kommer att finnas kvar på jorden. Nej. Nästa hadith, eller nästa kapitel, bab fi khabar al-jassasa. Kapitlet om al-jassasa. Och al-jassasa kommer från ordet jasus, som på arabiska betyder spion. Vems spion är al-jassasa? Ingen som vet? Dajjal, precis. Dajjals spion al-jassasa. Nej. Och här berättas hadith Fatima bint Qais radiyallahu anha att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berättade vid Isha en sen kväll, eller han kom ut och han sa att det som fick mig att komma sent var en hadith som berättades till mig av Tamim ad-Dari radiyallahu anhu. Om en man som var på en ö på havet. Och där så säger ett Tamim att vi fann där en kvinna som släpade hennes hår i marken. Och då så sa de till henne, ma enti, vad är du för någonting? Och då så sa hon, jag är al-jassasa. Låt oss gå till detta palats eller slott. Och när vi kom fram dit så såg vi en man som också släpade sitt hår, som var fastkedjan i bojor. Och vissa hadithen nämner också att han var fastkedjad med händerna runt nacken och från knäna ner till fötterna i marken. Och den här mannen stod och ryckte upp och ner. Och då så sa de till honom, men enta, vem är du? Och då så säger han, ana dajjal. Jag är ett dajjal. Och så säger den här man, har analfabeternas profet kommit? Och då så säger de, ja. Och då så säger den här mannen, har de, lyder folk honom eller trotsar de honom? Yani, tror de på honom eller förnekar de honom? Och då så säger Tamim, de tror på honom. Och då så säger Dajjal, det här är bättre för dem. Ja. Vi ska läsa nästa hadith också, som är samma berättelse fast den har mera detaljer. Taib, och denna hadith finns också i Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim. Och den berättas från då Fatima bint Qais, som sa att vi hörde profetens utropare alaihi salatu wassalam, som ropade ut, inna salatu jami'atun, kom till samlingsbön. Så jag begav mig ut och jag bad tillsammans med Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och när han var färdig med bönen så satte han sig på el-mimbar och han log. Och så sa han, varje person sitter kvar på sin böneplats. Och så sa han, vet ni varför jag har samlat er? Och då så sa de, Allah och hans sändebud vet bäst. Han sa, jag har inte samlat er för att uppmuntra er eller avskräcka er, utan jag har samlat er för att Tamim ad-Dari var en man som förut var kristen. Och han kom och accepterade islam och gav en ed. Och han berättade för mig det som jag har berättat för er. Det överensstämmer med varandra. Om ett dajjal. Han berättade att de begav sig ut på havet tillsammans med 30 stycken män från Lachmin wa Judam, yani två stammar från araberna. Och vågorna spelade spel med dem i en hel månad tills de kom till en ö. Och där kastade de ankaret och tog sina roddbåtar in i land. Och när de kom fram till ön så träffade de som ett djur som var otroligt hårig. Och då så sa de, Wailaki, ma enti, vad är du för någonting? Och hon säger då, jag är al-Jassasa. Låt oss gå till den här mannen som är i den här byggnaden, för han längtar efter att höra vad ni har att säga. Ja. Och då trodde vissa av dem att det här var en shaitana. Al-Jassasa, att det var en shaitana. Yani en kvinnlig jinn, satan. Yani. Så de gick snabbt tills de kom till den här byggnaden. Och där så sa de att vi såg den största, yani, insan. Den största, yani, vad kan man säga, kraftigaste människan vi har sett någonsin. Och han var otroligt fastkedjad. Hans händer var fastkedjade vid hans nacke. Och så säger Abu Dawud, fadhakara al-hadith. Hadithen fortsätter. Han förkortar hadithen. Och han säger, och Dajjal frågade dem om Nakhli Baysan. En trädgård som ligger i Jordanien. Och han frågade om dess frukter växer, som det nämns i Sahih Muslim. Och han frågade om Ain Zughar, en källa av vatten som ligger i Sham. Yani om den, det finns vatten i den, och om folk odlar och så vidare. Och han frågade om de analfabetas profet. Och sen så säger han, jag är el-Messih, yani ed-Dajjal. Och tiden är nära då jag kommer att komma ut. Och sen så säger profeten alaihissalam i slutet på denna berättelse att detta hav finns i Sham. Eller detta hav finns i Yemen. Nej, detta hav finns i el-Mashriq. Det finns i öst. Ma huwa? Nej, den är där två gånger. Och han pekade mot öst med handen. Nej. Och så säger Fatima att jag memorerade denna hadith från Rasulullah alaihissalam. Och hon berättade sen hadithen. Och som jag sa, denna hadith finns i Sahih Muslim. Och den är känd som hadith al-Jassasa. Trots att den egentligen handlar om Dajjal. Och den här hadithen lär oss någonting väldigt viktigt. Och det är att Dajjal inte är en person som kommer födas. Utan att Dajjal är en person som redan finns. Och han fanns på profetens tid, alaihissalam, fastkedjad på denna ö fram tills idag. Fram tills den dagen han kommer att släppas. Okej? Så Dajjal är inte någon person som kommer att födas, som kommer att komma, som inte finns, utan han finns redan nu och han är fastkedjad. Taib. Det är en jätteviktig lärdom som man tar från denna hadith. Och hadithen har också en jätteviktig punkt, och det är det vi kommer att tala om i nästa kapitel, och det är Ibn Sayyad. Det fanns en man i Medina som anklagades för att han var Dajjal. Och den här hadithen är ett jättestarkt argument på att han inte är ett Dajjal. För hur kan han vara i Medina samtidigt som han är fastkedjad på en ö? Det går inte ihop. Hur kan han vara en liten pojke samtidigt som han är den här enorma mannen som är fastkedjad? Så att det går inte ihop. Utan det här är ett Dajjal som är fastkedjad på en ö. Taib. Och denna hadith har också då många lärdomar. Till exempel så ropade profeten ut alaihissalam att folket då skulle samlas i moskén, och de bad en frivillig bön, Allah alam, som man förstår av hadithen. Och han sätter sig på al-minbar och säger att alla ska sitta kvar på sin plats. Och han nämner ulema att det här bevisar att det är tillåtet att ge en maw'idha, en påminnelse, sittandes. Till skillnad från fredagsbönen där man måste stå. Taib. Så han satt på sin minbar och han gav denna påminnelse då. Eller han nämnde denna berättelse från Tamim ed-Dari. Och Tamim ed-Dari, som han sa, var en man som var kristen. Taib. Och sen, mashallah, accepterade islam och gav bay'a till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och han berättar här om någonting som han hade sett innan han blev muslim. Då han var ute på havet, på den här båten, det här fartyget, tillsammans med 30 män. Och hur vågorna lekte med fartyget. Alltså de kunde inte styra över båten. Den bara, ni vet, oväder förde dem bort till en plats de inte vet var den ligger någonstans. Och där lade de i ankaret och tog sina roddbåtar in till land. Låter som en film nästan, eller hur? Men subhanallah, det här är verklighet. Det här har hänt på riktigt. Allah akbar. Så de tar roddbåtarna in i land. Och träffar då Al-Jassasa. Den här kvinnan som hade otroligt mycket hår. Och vissa hadither nämner att det var en kvinna och andra hadither nämner att det var en daba, som ett djur. Och det nämns i Sahih Muslim, man kunde inte se baksidan och framsidan. Det var så hårig. Så vissa lärda säger att det kan vara så att de såg två stycken jassasa. En kvinnlig och en som ser ut som något form av djur. Eller det kan vara så att det var en shaitan. För shaitan kan ta skepnaden av olika former. En tog skepnaden av en kvinna och sen skepnaden av ett djur. Så att båda scenarierna är möjliga. Wallahu alam. Och den här jassasa tar då dessa människor till ett dajjal som är fastkedjad i denna byggnad. Och ett dajjal som de sa var enorm, han var stor. Och han frågade dessa frågor. Och det här tyder också på att han hade någon form av information om vad som skulle hända i framtiden. Och frågar då om de här platserna i Syrien. Är de bördiga? Finns det vatten? Odlar folk? Det kommer att komma en tid då de inte kommer att göra det och så vidare. Och han frågade om profeten Muhammed al-Islam hade kommit. Så han visste att denna profet skulle komma. Och han kallade honom för analfabeternas profet. Nabil Ummiyin. För att araberna var kända på den tiden för att de varken kunde läsa eller skriva. Så han visste att han skulle komma och frågade då om han hade kommit. Och då så säger de ja att han har kommit. Och då så säger han att ja, i tiden då jag kommer att komma är nära. Taib, den är nära. Hur nära är den då inte idag? Om det här var för 1400 år sedan. Nej. Taib. Och andra saker man också kan ta från denna hadith. Någon kanske säger så här, men vadå? Dajjal finns på en ö, Jassasa finns på en ö. Hur kommer det sig att ingen människa har hittat dem? Tills idag. Idag har vi satelliter, vi har Google Maps, Google Earth. Ja? Varför kan vi inte se Dajjal? Jo, Allah Azza wa Jal kan dölja. Finns inte vissa länder som har tusentals öar? Indonesien och liknande. Och Allah Azza wa Jal kan ta människan bort från en ö. Och här säger Sheikh Abdul Muhsin, precis på samma sätt som Allah lät judarna gå vilse i öknen i 40 år. Yatihuna fil ard. Yani ett straff från Allah var att de blev förvisade ut i öknen. Och gick där i 40 år utan att hitta någonting. Yani skulle de ha gått åt ett håll de skulle ha hittat. Och komma ut från öknen. Men de gick bara runt och runt och runt. Vilse i 40 år. Allah hade bestämt det. Ni ska inte hitta ut, ni kommer inte hitta ut. Khalas. 40 år i öknen. Så samma sak här. Allah kan dölja en ö från våra ögon. Allah kan dölja berget där Ya'juj och Ma'juj är inlåsta. Allt det här är möjligt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är inte där vi ska komma och säga att det inte är logiskt. Utan, alhamdulillah, Allah ala kulli shayin qadir. En annan punkt som också är kan vara värt att nämna här. Det är att det finns de ulema som tvivlar på den här hadithen. De säger att den här hadithen går att ifrågasätta. Och det kan vara bra att ni hör det från mig och inte någon annan. Och från dessa ulema, och jag vet typ bara honom, det är Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Som sa yani fi nafsi shay, att jag är inte riktigt yani bekväm med den här hadithen. Taib. För att han säger, Sheikhen, hadithen säger att Dajjal är på en ö. Och han säger att den här hadithen går emot hadithen i Bukhari Muslim, där profeten Muhammad a.s. säger att ingen som är på jordens yta kommer att vara kvar om 100 år. Och den här hadithen är Bukhari Muslim. Ingen av er som är på jordens yta kommer att vara kvar om 100 år. Taib, ala wajhil ard. Så han säger att de här haditherna går inte ihop. Men då säger ulema att det är inget problem. Utan ingen av er sahaba, ni som är här, kommer att vara kvar om 100 år. Ni kommer alla dö, vilket de också gjorde. Och Dajjal är ett undantag. Taib. En annan förklaring är att på jordens yta. Dajjal är inte på jorden, han är på havet. På en ö. Så att han är ett undantag. Taib. Och hadithen är i Sahih Muslim. Därför kan man inte bara säga att yani, den är inte autentisk eller och så vidare. Utan hadithen är autentisk. Imam Muslim säger att den är autentisk. Imam al-Tirmidhi frågade Imam al-Bukhari om denna hadith och han sa att den är autentisk. Så att det råder inget tvivel om att denna hadith är sahih. Och det här är någonting som är sant. Och Sheikh Uthaymin, Allah yarhamu, han har sin ijtihad. Och vi respekterar honom för detta. Men det är också bra att veta att det finns ingen lärd man på jorden som är felfri. Utan han har sin ijtihad i den här frågan och vi respekterar den. Men hadithen är autentisk. Och man måste acceptera den. Och som vi sa, den motsäger inte någon hadith. Utan det går att förena mellan haditherna. Och det är detta som ulema också nämner av hadith. Att kan man förena mellan hadither så ska man göra det. Taib, det är det man ska göra. Ja. Taib, vi ska nämna en till fråga här. Några korta hadither inshallah och ta'ala. Bab khabar ibn Sayyad. Av ibn Sa'id. Kapitlet om ibn Sa'id. Och där nämns det från Abdullah bin Umar. Att profeten sallallahu alaihi wasallam gick förbi ibn Sa'id. Och han var med sina kompisar. Och profeten sallallahu alaihi wasallam var med sina vänner. Och bland dem var Umar ibn Khattab. Och ibn Sa'id lekte med några pojkar i en borg eller byggnad i Medina. Och han var en gulam. Han var en pojke. Och ibn Sa'id märkte inte att profeten kom alaihi wasallam. Tills profeten alaihi wasallam slog till honom på ryggen med handen och så sa han: vittnar du om att jag är Allahs sändebud? Och då så kollade ibn Sa'id på honom, och det här var en liten judisk pojke, och han sa: jag vittnar om att du är analfabeternas sändebud. Alltså inte mitt sändebud, du är arabernas sändebud. Och sen så säger ibn Sa'id till profeten alaihissalam: vittnar du om att jag är Allahs sändebud? Taib. Och då så säger profeten a.s. jag tror på Allah och hans sändebud. Och sen så säger profeten till honom a.s. vad är det för någonting som du hör? Vad är det någonting som du gärna får? Och då så säger ibn Sa'id: jag hör saker som är sant och saker som är falska. Gärna, han var en spåman. Och då så säger profeten a.s. du är förvirrad. Gärna, du är osäker på vad du hör. Och så säger profeten alaihissalam att jag döljer någonting just nu eller tänker på någonting. Vad är det för någonting som jag tänker på? Och det som profeten tänkte på, det var den här versen. Yawma ya'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Versen om röken som kommer fylla himlen. Och då så säger ibn Sayyad: huwa dukh. Du tänker på dukh. Och det här är en förkortning på ordet dukhan, yani röken. Och då så säger Rasulullah alaihissalam: ikhsa. فَلَنْ تَعْدُ قَدْرَك. Yani försvinn förnedrad, du kommer inte att uppnå någonting. Och då så säger Umar radiyallahu anhu: ja Rasulullah, låt mig hugga av han huvudet, låt mig halshugga honom. Och då så säger Rasulullah alaihissalam att om han är Dajjal så kommer du inte kunna skada honom. Och om han inte är Dajjal så finns det inget gott i att döda honom. Nej. Så den här hadithen handlar då om den här frågan, ibn Sa'id eller ibn Sayyad, man kan säga på båda sätt. Han var en ung pojke i Medina av judisk påbörd. Det bodde många judar i Medina. Och om ni kollar i de lärdas böcker så finns det många lärda som säger att han är ett Dajjal. Och andra lärda säger att han inte alls är ett Dajjal. Det finns lite olika åsikter i den här frågan. Och till och med vissa av sahaba svor på Allah att han var Dajjal. Taib. Na. Och Allah alam, det finns ingenting konkret bevis på att han är ett Dajjal. Utan till och med i denna hadith, när Umar ville avrätta honom för att han då gjorde narr av islam och var en falsk profet och så vidare, så säger profeten alaihissalam om han är ett Dajjal. Och om han inte är ett Dajjal. Vilket tyder på att han inte visste att han var ett Dajjal. Och det som verkar vara mest korrekt, som Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir nämner och andra, är att i början så hade ju profeten alaihissalam kanske begränsad information om Dajjal. Och han fick mera och mera och mera. Och många av dessa beskrivningar stämde in på honom, på Ibn Sa'id. Men sen i slutändan, när han fick höra om Tamim al-Dari, som hade sett Dajjal på ön, så kallas, förstod man då att det här inte är ett Dajjal. Den här mannen inte var ett Dajjal. Nej. Utan han är en mindre Dajjal. Kommer ni ihåg vad ordet Dajjal betyder? Lugnare, bluffare, skojare, falsk människa. Och plural på Dajjal är Dajjajila. Så han är en av alla Dajjajila. Han är en falsk person. Och alla spåmän och siare och trollkarlar kallas också för Dajjalin eller Dajjajila. De är också Dajjal. Alltså en form av lugnare. Och sen har vi den stora Dajjal. Och så har vi de här små som lurar folk. Som samarbetar med shaitan och jinner. Och yani, spårpersoner och berättar om vad saker och ting ligger och så vidare. Så han var en sån. Som hade någon form av kontakt med Satan och djävulen. Som kommer att viska saker och ting till honom. Information. Och därför så sa han precis som spåmännen. När profeten Alisa frågade honom, vad är det för någonting som du hör? Han sa sanna saker och falska saker. Och det här är spåmännen. Som det nämndes i hadithen. Att shaitan kommer till dem med en sanning och 99 lögner. Är det inte så? Och han berättar den här sanningen. Som shaitan har hört änglarna prata om i himlen. Och lägger till 99 lögner. Och folk tror på sanningen. Och tror sen på alla lögner. Så Ibn Sa'id var på det här sättet. Han hade blandad information. Saker han hört från shaitan som var sant och saker som inte var sant. Så han var en form av spåman. Som fick de här sakerna från shaitan. Och därför, ett tillbevis är att när profeten som säger vad är det för någonting jag döljer? Vad är det jag tänker på? Så kunde han inte säga versen. Utan då nämner ulema som jag tror Ibn Kathir att som spåmännen, de har svårt att gärna uttala saker och ting i sin helhet. Utan de kommer med huruf muqatta. De kommer med halva meningar och halva ord och så vidare. Så han kunde inte säga duchan, han sa duch. Och då så sa profeten, nej, försvinn härifrån. Det kommer aldrig att bli någonting. No. Och sen nämner imam Abi Dawud dessa affär från att sahaba då Abdullah bin Umar brukade säga wallahi, jag tvivlar inte på att Ibn Siyad är Messih al-Dajjal. Och det nämns också från Jabir radiyallahu anhu att han brukade svara på att Allah att Ibn Siyad är Dajjal. No. Men som vi sa att Allahu alam, det som verkar mest korrekt är att Ibn Siyad inte är den stora Dajjal. För det finns ingenting bekräftat från profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Men det nämns också här autentiskt att Ibn Siyad försvann Amul Harra. Jag tror år 63 hijri, när det var en konflikt i Medina, så uppror, så försvann han bara från ingenstans. Och vissa berättelser nämner också att han blev muslim och han fick barn. Och det var en av de argumenten som Ibn Sayyad själv använde. Han sa, hur kan ni säga att jag är Dajjal? Jag är i Medina. Dajjal kan inte vara i Medina. Jag har fått barn. Dajjal kommer inte få barn. Jag är muslim. Dajjal är kafir. Och så vidare. Så, men sen försvann han. Men även det argumentet skulle man kunna argumentera med, som vissa ulema säger, att yani, han var muslim och sen lämnade islam. Om han nu skulle bli Dajjal i framtiden. Wallahu alam. Så att det som verkar mest korrekt är att han inte är ett Dajjal. Utan han var en person som var spåman. Och vissa nämner då att han också sen blev muslim. Wallahu alam. Och då räknas han enligt vissa ulema från ett tabi'in. Som imam al-Dhahabi räknar honom från ett tabi'in. Varför? Inte sahaba. Nej. För att när profeten levde alla islam så förnekade han honom. Och blev muslim efteråt. Och det nämns också att han fick en son som mashallah var från de stora ulema av tabi'in som blev väldigt lärd. Wallahu. Vi avrundar där för idag och fortsätter inshallah nästa lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.